IVO måste anpassa sig till ny verklighet med kriminella i HVB-branschen, säger minister. Ensamagerande är fortsatt största terrorhotet enligt ny analys. Skolskjutningen i Örebro kommer att påverka hur polis, ambulans och räddningstjänst jobbar i framtiden. Och Indiens premiärminister Narendra Modi åker till Washington. Ja, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, måste anpassa sig till en ny verklighet med bland annat kriminella inom HVB-branschen. Det säger den ansvariga ministern Acko Ankarberg Johansson när hon nu kommenterar Ekots granskning av tillsynen av missförhållandena inom HVB.
Så kriminella aktörer som inte är där för att göra någonting bra för barn, unga eller patienter utan för att mjölka på pengar i systemet. En helt ny verksamhet som också IVO har att hantera.
Ekos granskning har visat att IVO inte agerat på flera larm från bland annat poliser om till exempel missförhållanden på HVB-hem och ägares koppling till kriminella.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson pekar på att regeringen nyligen tillfört 30 miljoner mer till myndigheten och även förändrat regelverken så att IVO ska ha bättre möjligheter att hantera den nya situationen. IVO själva har gång på gång framhållit att man under hösten stoppat en rad HVB-hem, men Ekot har också kunnat visa hur man i ett par fall åkt på bakslag i domstol. Men sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson menar att man nu inväntar de slutgiltiga domarna.
Jätteviktigt att det prövas i andra instans, att vi får besked om lagarna håller eller om vi behöver en lagändring.
Men samtidigt kan vi se exempel på där IVO haft tillgång på namngivna personer, till exempel en dömd mördare, ett larm från polisen. Upprepade sådana här tillfällen, har IVO verkligen använt de möjligheter som de har haft tidigare?
Jag tror att de har använt de verktyg de haft.
Samtidigt har Ekot också kunnat berätta om en intern kritik mot hur IVOs ledning hanterar sin egen personal.
De beskriver att folk flyr från den här myndigheten nu därför att ledningen lägger locket på, vill inte ha någon kritik. Tystnadskultur prioriterar mediebilden. Hur ser du på de signalerna?
Det är inte den signalen jag får från ledningen, att man skulle vilja dölja någonting. De har berättat väldigt öppet om situationen och vilka åtgärder man vidtar.
Hur ser du då på att inspektörer hör av sig till oss?
Jätteviktigt att också deras åsikter tas tillvara utav ledningen. Jag uppfattar att det är ett starkt fokus från ledningen att faktiskt göra detta. Man kommer inte funka som tillsynsmyndighet om man inte har de kunniga inspektörerna man behöver.
IVOs senaste ordinarie generaldirektör slutade i maj i fjol och sedan dess har myndigheten haft en vikarie på posten.
När kommer IVO få en ny generaldirektör?
Kom i närtid. Arbete pågår det sista för att kunna göra.
Säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Reportrar var Maria Ridderstedt och Mikael Grill Pettersson. Största terrorhotet i Sverige under det kommande året är fortsatt från personer som drivs av våldsbejakande islamistisk extremism eller våldsbejakande högerextremism. Den bedömningen gör NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning, i en rapport som blir offentlig idag. Ansa Hagström, chef för NCT, beskriver det största hotet.
Det kommer främst från ensamutförande personer med en våldsbejakande islamistisk bevekelsegrund eller en våldsbejakande högerextrem bevekelsegrund. Och att det troligtvis skulle röra sig om att med enkla medel rikta sig mot öppna, svårskyddade platser, civila mål.
Under förra året begicks inget terrorattentat i Sverige, men 7 terrorattentat i västvärlden hade våldsbejakande islamistiskt motiv. Och en majoritet av de unga som var inblandade genomförde eller avvärjda terrorattentat i västvärlden inspirerades av terrorgruppen Islamiska staten enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, som idag publicerar den offentliga delen av sin bedömning av terrorhotet mot Sverige under det kommande året. NCT består av analytiker från Säkerhetspolisen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarets radioanstalt. Och deras bedömningar ligger till grund för beslutet om terrorhotnivån i Sverige, som just nu är en 4, det vill säga högt hot. I bedömningen konstateras också att antalet terrorattentat i västvärlden med våldsbejakande högerextremt motiv minskade förra året. Samtidigt skedde flera attacker som liknar terrorattentat, medan man inte kunnat hitta ett tydligt ideologiskt motiv, Ansa Hagström.
Nu ser vi också våldsdåd där våldet i sig är den sammanhållande länken på olika sociala forum eller digitala plattformar där olika typer av våldsdåd förespråkas.
NCT lyfter också risken att främmande makt använder det man kallar ombud för att begå dåd i Sverige som skulle kunna klassas som terrorbrott. Under förra året skedde fler attentat och attentatsförsök mot israeliska ambassaden i Stockholm som Iran uppges ligga bakom, där unga personer kopplade till kriminella nätverk misstänks ha varit utförare. Ansa Hagström igen.
Ambitionen att vilja förneka all inblandning gör ju att kriminella aktörer bland annat kan användas som mellanhänder.
Reporter var Henrika Åkerman. Det kommer fram allt fler detaljer om räddningsinsatsen vid Risbergska skolan i Örebro. Hela händelseförloppet kommer att påverka hur polis, ambulans och räddningstjänst i framtiden jobbar vid såna här händelser. Det tror experter som Ekot har talat med. Lena Ljungdahl är före detta polis som utbildar skolor om pågående dödligt våld.
Nu har vi också en skolskjutning med mycket våld, alltså vapen och mycket skador, vilket är unikt för Sverige. Och då kommer man också givetvis titta på det och lära sig av händelseförloppet.
Ekot kunde igår berätta att det tog nästan 3 timmar från det att första larmen till SOS från Risbergska kom tills sjukvårdspersonal kunde gå in och söka i lokalerna efter skadade personer. Det här enligt dokument från Region Örebro som Ekot tagit del av. Lena Ljungdahl pekar på att ambulanssjukvårdare i såna här situationer behöver vänta tills platsen är tillräckligt säker.
Och det är det när polisen har bedömt att eventuella gärningspersoner är identifierade och avväpnade. Alltså att det pågående dödliga våldet har upphört. Så att vi inte har ambulanssjukvårdare som också ligger döda på så att säga platsen.
När team med bland annat läkare och sjuksköterska kunde gå in på Risbergska hittade de inte några skadade. Däremot 9 döda inomhus och 2 i direkt anslutning till entrén utomhus enligt handlingen. Jonas Alex undervisar i ambulanssjukvård på Umeå universitet. Han har deltagit vid flera internationella konferenser om taktisk akutsjukvård vid pågående dödligt våld. Han menar att polis, räddningstjänst och ambulans samarbetar olika i olika länder. Han jämför med till exempel USA och andra länder med stor erfarenhet av skolskjutningar.
Där för man in mycket folk. Alltså ambulanspersonal täcks utav polis. Man stannar i en korridor, ser till att den är säker. Man går runt hörn. Där hittar man någon som ligger och blöder, drar den bakåt runt hörnet och då räknas det som tillräckligt säkert. Och då får man in personal snabbare.
En viktig lärdom från andra länder är också att fler behöver kunna stoppa blödningar när sjukvårdspersonal inte kan ta sig in. I USA har det bland annat startat stora kampanjer för att lära skolbarn att göra det själva. Lena Ljungdahl igen.
Nu tror jag att man kommer titta väldigt mycket utomlands. Alltså hur gör andra och vad fungerar och vad fungerar inte?
Reportrar Maria Ridderstedt och Alexander Galliano. Många lärare i Örebro har hört av sig till facket och haft behov av att prata efter skolskjutningen på Risbergska där 10 personer sköts ihjäl, bland dem en lärare. Anna Nilsson är lokal ordförande för Sveriges lärare.
De vi har pratat med, de är ju bestörta, de är förtvivlade, de är ledsna, precis som vi är. En del är rädda, man är rädd för att vara på sitt arbete.
Anna Nilsson berättar att man besökt en hel del arbetsplatser för att stötta.
Vi vet inte riktigt vad vi står inför. Vi kommer behöva göra arbetsplatsbesök, vi kommer behöva finnas för våra medlemmar på olika sätt. Vi kommer behöva finnas för våra medlemmar på Risbergska och hjälpa dem i att göra arbetsskadeanmälningar och så vidare.
Framåt kommer det handla om att hjälpa till med arbetsskadeanmälningar kring medlemmarnas psykiska men.
PTSD kan ju vara en diagnos som kommer att ställas. Där kommer vi ju behöva vara behjälpliga för hur vi anmäler den arbetsskadan. Det är vi ju absolut inte vana vid. Vi behöver lära oss hur vi ska göra.
Reporter var Malin Laurila, P4 Örebro. Idag samlas de så kallade Rammstein-länderna som stödjer Ukraina militärt. Gruppens framtid har varit osäker eftersom Donald Trump satt frågetecken kring fortsatt amerikanskt stöd till landet. Dagens möte blir det allra första som inte leds av USA.
I eftermiddag samlas kontaktgruppen för Ukrainas försvar, även kallad Rammsteingruppen efter den amerikanska militärbasen i tyska Rammstein. De länderna har träffats tidigare under ledning av USAs före detta försvarsminister Lloyd Austin. Men i och med Trumps tillträde har USA tagit ett steg tillbaka och frånsatt sig ledarrollen i gruppen, som omfattar ett 50-tal länder som stödjer Ukraina militärt. Istället är det den brittiska försvarsministern John Healey som sammankallat till mötet, och det äger rum på NATOs högkvarter här i Bryssel. Osäkerhet om USAs fortsatta engagemang har satt frågetecken kring framtiden för gruppen och Ukraina-stödet. Men enligt källor ska i alla fall USA vara med på mötet, som blir det 26:e i ordningen efter Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina startade. Att britterna har axlat den nya ledarrollen välkomnas också av Ukraina, som räknar med att mötet ska leda till nya löften om vapenstöd. Dels i form av luftvärn, men också investeringar i landets egna vapentillverkning. Imorgon torsdag träffas en NATO-ländernas försvarsministrar, vilket är det första mötet sedan Trump blev president. Där väntas USA komma med fortsatta krav på att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och lägga mer pengar på försvaret. Och i samband med det mötet ska den nya amerikanska försvarsministern Pete Hegseth bland annat ha ett enskilt möte med Sveriges Paul Jonsson. Andreas Liljeheden, Bryssel.
I USA har generalinspektören för USAID sparkats en dag efter att de släppte en rapport som riktar kritik mot Trumps nedmontering av biståndsorganisationen, rapporterar flera nyhetsbyråer. Att det blir svårare att spåra eventuellt missbruk av skattefinansierat humanitärt bistånd är ett exempel på vad som lyfts i rapporten. Idag inleder Indiens premiärminister Narendra Modi ett 2 dagar långt besök i Washington där han ska träffa USAs president Donald Trump. Samarbete kring försvarsmateriel, teknik och energi kommer att stå i fokus. I Indien finns en stark optimism inför Donald Trumps andra mandatperiod.
Donald Trump, India är till Gujarat med Ahmedabad med.
När Donald Trump besökte Indien 2020 hade han och Narendra Modi en bra relation med varandra, konstaterar Delhi-bon Vikas Kumar, som tycker att Donald Trump är en bra man. Han är inte ensam om att hoppas på fortsatt goda relationer mellan Donald Trump och Narendra Modi under Trumps andra mandatperiod. En opinionsundersökning från tankesmedjan Europeiska utrikesrådet visar att indier sticker ut jämfört med andra länder som överväldigande positiva till Trumps presidentskap. 84% av de intervjuade tror att det är bra för Indien. Nästan lika många tror att han kommer att vara bra för världsfreden. Och intresset inför besöket i Washington är stort här. Länderna har fördjupat sitt samarbete de senaste åren, inte minst kring försvars- och rymdfrågor. USA och Indien ser båda med oro på Kinas agerande i Indiska oceanen och i Asien i stort. Trump och Modi väntas diskutera just samarbeten kring försvarsmateriel, energi och teknik. Handel är en annan mycket viktig fråga, och Indien har redan försökt gå Trump till mötes genom att sänka tullavgifter på bland annat vissa motorcyklar av typen Harley-Davidson. I Indien är efterfrågan på den sortens tvåhjulingar begränsad. De flesta kör lättare fordon, men frågan har varit viktig för Trump som återkommande klagat på Indiens importavgifter på amerikanska varor. En annan fråga som lär diskuteras är de indiska migranter som i allt större omfattning försökt ta sig in i USA utan giltiga dokument. Naila Salim, Mysore.
Egypten kommer att lägga fram ett förslag på en plan för återuppbyggnad av Gaza, i vilken palestiniernas framtid i Gaza säkras. Det skriver Egyptens utrikesdepartement i ett uttalande enligt flera nyhetsbyråer. I uttalandet står också att man hoppas kunna samarbeta med Trump-administrationen kring återuppbyggnad av Gaza. Och så vädret. natt idag för Götaland och Svealand till en början mycket moln, men fram på dagen luckras molntäcket upp på en del platser och det blir lite sol. Över Norrland klart till halvklart och främst i södra Norrland någon snöby. Temperatur från 0 till 2 plus grader i söder. Ursäkta mig, jag tror jag lämnar